sa vår mötesledare här, Lars-Ove, att dagens tema, och det är väl söndagens tema, kyrkårets texter, är Guds kraft. Och Guds kraft behövs för det jag ska tala om idag. För vi behöver Guds kraft för att kunna leva som lärjungar i den här tiden som är, i våran sekulariserade värld. Och det jag ska tala om idag, har du satt på dig säkerhetsbältet nu, eller vad heter det? Fasten your seatbelt, please. Nu bär det av. Idag så ska vi tala om självbehärskning. Va? Hur så hemskt? Står det verkligen i Bibeln? Många gånger. Det står faktiskt om den andliga frukten. Den står ju ofta i, den står i singularis, medan de andliga gåvorna står i pluralis. Men den andliga frukten, så använder han en rad ord, Paulus, för att tala om vad det innebär. Han talar om glädje, han talar om frid, och så talar han om självbehärskning. Och sen är det så här att när de kom till Jesus och ville göra honom till kung, för de tyckte det var så fantastiskt att han hade gjort brödundret, mättat 5000 män och därutöver kvinnor och barn, då förstod de att det här är en ny Moses. Om han kan mätta oss ut i vildmarken, då kan han kasta ut romarna. Så då gick de fram och då ville de, nu ska vi göra dig till kung Jesus, nu ska vi göra dig till ledare här i landet. Då föste han iväg dem, står det. Han drev dem bort och så gömde han sig. Om man inte hade haft någon självbehärskning där, så hade han tänkt, nu kör vi. Nu ska vi visa romarna. Nu ska jag visa min kraft. Men han hade ett annat mål i sikte, och det var korset. Att han skulle dö för vårt mänskliga släkte. Hade han valt att bli en kung, då hade han blivit en lokal liten härskare, komprometterad och vad kallas det? Ja, alla fina ord jag skulle haft där. Och han hade dött som en lokal liten furste som kanske hade knövlats ner av det romerska imperiet. Men nu gick han till korset, och det finns ingen person idag som har ett sånt inflytande i världen som Jesus Kristus. Och han lever idag. Han korsfästes, han dog, men han uppstod på tredje dagen. Och det är därför som kyrkan, där församlingen växer till. Varför gör den det? Det är för att Kristus lever. Och han lever och han regerar idag därför att han avstod från kungadöme och makt när människor ville göra honom till det. Jo, när de kom till Johannes, då frågar de, vem är du? Är du Messias, frågar de. Vilket tillfälle för Johannes. Ja, varför inte? Ja, det skulle jag kunna säga. Ja, men det kan vi säga att jag är. Jag har ett ganska bra inflytande. Men han säger nej, 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 säger han på varje fråga. Och så, vem är du då? Vi måste ha ett svar. Jag är rösten av en som ropar. Wow. Snacka om självbehärskning, va? Det är vägen. Och vi ska tala om en intressant person som heter, Paulus känner ni ju till. Och så Felix, en romersk ståthållare, alldeles strax. Men jag tänker på en sak. Ett samtal jag hade på tåget mellan Mombasa och Nairobi. Hör och häpna. Så vi hamnade bredvid ett trevligt par från Nairobi. Och de var med i en församling. Och jag får höra ett sånt fantastiskt fint vittnesbörd av den här kvinnan. För hur det än är, så är ju kyrkan på den afrikanska kontinenten utsatt för den här health and wealth-förkunnelsen. Eller ja, vi kallar väl det lite slarvigt för framgångsteologi. Alltså, bara du tror på Gud, gör som han säger, så kommer han belöna dig, du kommer bli rik. Det finns en massa superlativ som man lägger till. Och det finns ju några som tjänar på det här. Det är ju de som sitter längst upp. Då säger den här kvinnan att vi är ganska trötta på det där. Så i vår församling, lilla församlingen i Nairobi, så har vi tagit fasta på att vara lärjungar åt Jesus. Lärjungaskap. Att Jesus ska bli synlig i världen. Det är den frukten, det är den frukten som kommer att bestå. Det är den frukten som människor kommer att se. Det är inte om någon sitter på toppen och höstar in pengar. Det följer bara med korruption och elände. Ofta så faller de från sina höga poster ner i dyn. Men att vara en lärjunge, det är någonting annat. Nu ska vi läsa texten. Nu har pastorn äntligen kommit fram till texten. Och det är från Apostlagärningarna 24 och 24 och 25. Alltså kapitel 24, verserna 24 och 25. Jag har aldrig predikat över den här texten förut. Jag kanske aldrig kommer att göra det igen. Jag vet inte. Har du predikat över den, Lars-Ove, någon gång? Nej. Det är en väldigt udda text. Paulus, han är tillfångatagen. Det har blivit en konflikt med de judiska ledarna. Han har överlämnats till romarna för han har vädjat till kejsaren. Och ja, nu är det en massa sådana här turer, ni vet, mellan olika instanser. Den ska förhöra, den ska förhöra. Och så ska han då träffa Felix tillsammans med Felix hustru. Och Felix är ju då en romersk ståthållare, eller ja, ståthållare kan vi säga. Han är liksom vice kung. Han viceroy heter det väl på engelska, va? Alltså istället för kejsaren så är han representant för det romerska riket. Då står det så här: några dagar senare kom Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa: gå din väg, för den här gången, när jag får tid, ska jag kalla på dig. När jag läste den här texten i min personliga bibelläsning, då var det liksom så att pang, liksom det lyste till. Det här stämmer ju så bra på våran tid. Och det var just det här ordet, alltså han talar ju om rättfärdighet, han talar om den kommande domen, men det är just det här ordet självbehärskning. Va? Predikar han om självbehärskning? Och vilken intressant person att tala om det. För. Idag, alltså, jag, vet du hur jag upplever den här scenen? Har vi den kvar? Nej, det försvann. Paulus, han står där och predikar, och plötsligt så stelnar Felix till. What did you say? Ungefär den känslan. Ja, några känner till referensen. Ja. Du ska inte komma här och tala om hur jag ska leva. Okej? Okay? Är ni med? Jag lever som jag känner för att jag vill leva. Jag väljer att vara den jag vill att jag ska vara. Och så är jag beredd på att trampa på alla andra. Och det hade ju Felix möjlighet att göra. Gå din väg för den här gången. Han vart skräckslagen, fullständigt skräckslagen. Idag så drivs vi väldigt mycket av impulser. Eller hur? Vad vi känner för. Och man brukar tala idag om att samhället har drabbats av något som man kallat för infantilism. Infantil, det betyder barnslig. Alltså en barnslighet. Alltså vuxna som beter sig som barn, som inte lär sig någon form av självbehärskning. När jag ska ha det här, kosta vad det kostar vill. Och det är väldigt farligt för ett samhälle. Det är för att då slutar det i anarki, eller hur? Men det är ju ditåt vi är på väg, och det liksom, det promotas också. Vill du vara en elefant? Var en elefant, för det är någon referens också. Alltså, för många år sedan, på 1970, så gjorde man ett test som kallas för marshmallow-testet. Är det någon som har hört talas om det? Nej. Jag tittade på er pedagoger, men okej. Det var psykologen Walter Michel vid Stanfords universitet i Kalifornien. Han gjorde ett försök på 4-6-åringar. Och han dukade upp ett bord, de fick sätta sig där. Och så la han fram ett antal marshmallows. Marshmallows är små vita mjuka kuddar som smakar väldigt gott. Vattnas i munnen. Ja. Och så sa han: Om ni håller ut en stund, väntar en stund och inte äter upp de här, så ska ni få fler marshmallows. 4 till 6 år. Okej, okay? Är ni med? Hur tror ni det gick? Det ska jag berätta. Oj, den har halkat snett här. De flesta barnen, de kunde ju inte låta bli. Åkte den in. Tjom, 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 svälj. De fick inga fler marshmallows. En tredjedel av barnen, de var lite äldre, de var runt 6 år. De väntade. De sjöng sånger. De satt på händerna. De pratade för sig själva. Och de lyckades. Och så fick de fler marshmallows. Ja, det var ju intressant. Ja, eller hur? Men det blir ännu intressantare av att man har gjort en uppföljning av den här studien. Och då visade det sig att just de här som hade självbehärskning, det var mindre de hade mindre problem med övervikt, de hade bättre studieresultat och de var mer framgångsrika i sina jobb. Wow. Va? Sen har man diskuterat vad det beror på, varför de här barnen valde så, om det berodde på, nu pratar man ju om socioekonomiska förutsättningar, men vi struntar i det. Det är intressant med själva principen att vänta på något för att belöningen ska bli större. Självbehärskning. Och det är något som vi som följer Jesus dagligen lever i. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Och därför följer vi hans undervisning och tror att det kommer att leda till välsignelse. Ja, men vi tittar lite på Felix. Det här är faktiskt en AI-bild som jag tog fram. Artificiell intelligens. Jag berättade allt vad jag ville se och höra. Den tog fram mycket olika bilder. Jag tycker den här är ganska talande. Felix Marcus Antonius Felix var alltså en romersk ståthållare i Judén mellan år 52 till 60. Och hans residens låg då i provinsens administrativa huvudstad Caesarea vid Medelhavet. Och han var känd för att han styrde med järnhand, vilket kanske de flesta romerska ståthållare gjorde. Men det var så illa så att han blev återkallad av kejsar Nero. Har ni hört talas om kejsar Nero? Han är ju inte direkt känd för att vara återhållsam och ha självbehärskning, eller hur? Det finns ruskiga historier. Det sägs att han satte eld på Rom och så skyllde han på de kristna eller på judarna och kristna. Och så finns det en massa andra historier. Men till och med han återkallar Felix därför att Felix har låtit rånare döda överste prästen Jonathan. Förstår ni då hur illa det ligger till? Det är till och med ner och säger, nej men nu får du ge dig, gosse. Va? Och den romerske historikern Tacitus, eller Tacitus, det finns, man kan uttala det på båda sätten, har jag kollat, skriver att Felix hängav sig åt grymhet och lust som en kung, men hade en slavs sinne. Det säger allt. Alltså, han var inte herre över sin eget liv, över sin egna impulser eller någonting. Tänk att hamna i en sån situation. Det fanns en person till med, såg ni det? Eller när vi läste det. Hon syns där lite i nerkanten av bilden, har AI lagt henne där. Och det är ju Drusilla. En ung judisk kvinna som är hans hustru nu. Felix har varit gift 3 gånger. Det betyder inte att hans tidigare hustrur har avlidit. Utan han har bytt ut dem vart efter som han känner för det. Hörrni, det här med och Felix, han var i 50-årsåldern. Man kan ju bara bläddra lite i Hette det hänt i veckan idag eller? Eller vad heter det? Nej, det är ingen som läser det här. Nej, naturligtvis inte. Förlåt, förlåt. Ja, jag brukar titta ibland på såna här skvallersidor. Det är väl 24.se som är duktig på det där, tror jag. Och då kom ju de här gubbarna, 50-60-årsåldern. Kommer de med unga, snygga tjejer? Jag tänker, men snälla någon, tänker jag. Hörrni, det finns ett afridosikum, eller vad heter det? Ni som är duktiga på svenska. Det finns ju någonting väldigt upphetsande, vad jag förstått, med makt och pengar. Och så var det nog här. Så ni ser ju hela bilden här, va? Det är en man som lever efter sina impulser och intryck. Nu står det så här i Apostlagärningarna 24 och 22. Felix, som mycket väl kände till vägen, sköt nu upp rättegången. Och det här är alltså en händelse innan den text vi har läst. När befälhavaren Lysias kommer hit och ner ska avgöra målet. Och hur visste han mycket väl till vägen? Ja, förmodligen genom Drusilla, hans fru, som var judinna. Och kanske var det så att han var påverkad också av evangelium. Att han var sökt av Gud. Han visste mycket väl vad vägen innebar. Alltså den kristna tron. Det är också intressant. Så det var inte någon som inte, nej, oj, vad är det, vad snackar du om här? Jag har ingen aning. Utan han visste mycket väl om vägen. Men då när Paulus börjar tala om självbehärskning, återhållsamhet, då blir han förskräckt över Paulus predikan. Hörrni, kristen tro, det framställs ibland som att det handlar bara om sköna känslor. Det finns en jättefin sång. Och jag vet att det är Einar som har satt musiken. Och går man igenom hela sången så är den underbar och fin. Men jag tycker det finns ett fenomen där som är lite oroande. Vill salig och lycklig du bliva, börjar den. Då måste du bliva en kristen. Alltså här ligger betoningen på att vill du bli lycklig, vill du bli salig. Men sen fortsätter man igenom sången så ser man att det finns också ett lärjungaskap. Men just den här betoningen på, ja, du kan få vad du vill, du kan bli superlycklig och nöjd och allting kommer att stämma så bra. Jag vet inte om det handlar om det. Det var inte det som drev apostlarna att ge sina liv och bli förföljda och bli piskade och bli föraktade. Det var inte det. Åh, nu känns det så skönt. Nu kan jag gå ut och predika. Åh, jag känner mig så mätt. Jag känner mig så framgångsrik. Jag tjänar mycket pengar. Ingenting sånt. Utan det var något annat som drev dem. Och det var lydnaden till Kristus. Och att Kristus hade uppfyllt deras hjärtan. Så de hade inget val. Det var kärleken till Jesus som drev dem. Så vi får vara beredda där på att kunna svara människor och ge riktiga besked. Att rädda sin själ för evigheten. Att inte gå evigt förlorad. Det är ju viktigare än att bli lycklig och salig för stunden. Lycklig kan du bli när du vinner på lotteri. Och lycklig kan du bli när det är sol ute. Och någon har sagt något positivt. Och så blir det regn. Och så kommer någon och säger något negativt. Ja, då är du ledsen igen. Ja. Så det håller det på. Det som spelar roll är att vi har Jesus med oss. Det är att han bor i vårt hjärta. Det handlar om att leva ett gudfruktigt liv. Är ni med? Ja. Ska vi ta rast? Paulus, han var jude. Han var uppvuxen som jude, han var en lärd man, han var tränad, han var en så kallad farisé. Han kunde Guds ord, han var en sån där som kunde ju skillnad på hur mycket tionde i mynta och dill man skulle ge. Petig, men hård och dömande innan han mötte Jesus. Han var en jude, judarna visste vad återhållsamhet och moralisk dignitet var. Det var en del av deras andliga genetiska kod. Det var någonting självklart. Även om man inte lyckades efterleva den så hade man det här med sig. Romerska officerare och ledare var inte kända för sin återhållsamhet eller balanserade moral. Visserligen så fanns det i den romerska armén, framförallt hos generaler och soldater, så följde man en filosofi som kallas för stoicism. Och från det här ordet har vi ordet stoiker. Nu talas om det, att man är stoisk. Man liksom, man härdar ut fast det gör ont. Ja, man visar inga känslor. Att man är stoisk. Det var liksom det var någonting som var, ja, det var en sån här filosofi som var eftersträvansvärd. Men här i året så läste jag ju Mary Baird, en bok som heter SPQR, en fantastisk bok om det romerska rikets uppgång och sen deklination. Och hon beskriver då att Caesar och Augustus var inte återhållsamma och kunde vara ganska grymma ute i fält. Augustus, som sen när han kom till makten blev känd för fridskonungen, Pax Augusta, den romerska freden, och som genomförde fantastiska reformer till förmån både för Rom och för den värld som var under Roms inflytande. Men till och med han, innan han liksom kom till den positionen, var berömd för sin grymhet och sin oförmåga till att behärska sig själv. Så här sitter nu Felix i den här traditionen. Och så kommer Paulus och talar om rättfärdighet, självbehärskning och den kommande domen. Hör du, Gud, han älskar dig. Vet du hur mycket Gud älskar dig? Ska jag förklara hur mycket Gud älskar dig? Han älskar dig så mycket som han kunde, så ska han ge sitt liv för dig. Får jag en korrigering nu? Han har redan gjort det. På korset. Då han utlämnade sin enfödde son. Gud var i Kristus när Jesus dog för oss. Så mycket älskar han dig. Och tar du bort alla andra här inne och du sitter bara du här, då skulle han gjort det för dig. Så mycket älskar han dig. Och det är därför som han låter Paulus stå och tala om självbehärskning. Och det är därför han låter pastor Paul Grönberg stå och tala om självbehärskning i Smyrna 2024. Nådens år 2024. Gud vill rädda dig från syndens väg. Det är det som är vårt grundbudskap. Vad är synd för någonting? Det är, vi kan läsa i första Johannesbrevet 2:16. Allt som är i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Jag tycker det är en sån bra. Det är så mitt i prick och träffande. Köttets begär, vad kroppen trånar efter. Det här vill jag ha. Jag ska ha det nu. Jag vill ha mycket. Va? Ögonens begär. Oj, oj, oj. Va? Vi sitter där ute och surfar. Och så tittar jag, men det där vill jag ha. Va? Vi tittar på grannen. Och det där vill jag ha. Ögonens begär och högmod över livets goda. Jag är välbeställd. Det har gått bra med mina aktier. Titta vad fint jag bor. Titta vilken bil jag har. Högmod över livets goda. Det kan inte ge dig det du verkligen behöver. För du är skapad i Guds avbild. Och det var någon som sa, det är ingenting mindre än Gud som kan tillfredsställa dig. Det är inte saker, det är inte pengar. Utan det är Gud själv. Och han vill rädda dig från syndens väg. Och det blir du när du sätter din tilltro till Jesus Kristus. Om du är orolig nu, hur ska jag ta mig ur det här? Så vänta lite så ska du få höra. Jag dänger inte bara på dig som har problem med det här. Jag ska dänga på andra också. Som tycker att de har kontroll på läget. Om du tycker att det är dänga nu då. Men jag hoppas inte det upplevs så. Nu står det så här om Felix. Att han kallade ju honom tillbaka flera gånger. Och då står det så här. Alltså här har vi korruptionen. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han hämta honom och samtalade med honom. Va? Oj, oj, oj. Alltså, korruption har fått ett helt ny betydelse för mig efter resan som jag gjorde. Alla ska ha pengar. Till slut visste jag inte vad som var generositet och där man förväntade sig ett lite dricks. Man blir förvirrad. Här har vi en sån här, Felix. Jag tror han både var berörd och sökt av Gud, men det fanns också ett annat begär där. Jag kanske kan tjäna någonting på det här. Okej? Varför trodde han att Paulus kunde göra det? Jo, för Paulus han hade fått med sig pengar ifrån de kristna i Galatien och Korint och så vidare för att ge till de fattiga i Jerusalem. Till den fattiga församlingen. Så han visste, Paulus han hade med sig en stor summa. Han hade luskat reda på det. Och nu satt han och väntade på att Paulus till slut skulle ge med sig. Ja, skulle du kunna hjälpa mig lite? Ja, hur mycket tänker du dig då? Nej, fanns inte hos Paulus. Fanns inte där. Det förde med sig att han fick sitta ytterligare 2 meningslösa år mänskligt sett i fängelse innan han blev ivägskickad till Rom. Det är för att Paulus vägrade ge av de pengar som Guds församling hade gett för att muta Felix. Men hur är det? Kan vi muta Gud? Få honom på bättre humör? Kan vi muta honom med goda gärningar? Idag Gud så gav jag mycket pengar i kollekten. Nu kan du väl ha en liten bra. Se på mig. Va? Det var väl bra gjort. Va? Idag har jag varit, den här veckan har varit väldigt snäll Gud. Det måste väl ge mig en lite bättre position. Det intresserar inte Gud. Du påverkar honom inte varken millimeter hit eller millimeter dit. Det han vill ha av dig, det är din kärlek. Din ärliga kärlek. Hjärtats kärlek. Inte en påtvingad kärlek, utan att du älskar honom. Det är det han söker. Han vill inte ha dina gärningar. Står de profeterna talar om det här att all ved i skogen och alla offer på jorden skulle inte räcka till för att tillfredsställa, för att liksom behaga dig. Det är bara en sak, rättfärdigheten. Det är kärleken till Gud. Ja, men vi kan vända på det. Gud kanske mutar dig att du ska tro på honom. Han kanske kan ge dig saker så att du ska följa honom. Det är liksom, det finns ju liksom en sån trend också. Du vet, om du tror på Gud, då kommer han välsigna dig. Jag tror att Gud välsignar den som följer honom. Det har jag själv sett. Och jag tror absolut att det ligger en välsignelse att när jag ger till Guds verk, när jag skyfflar ut med min lilla skovel, då skyfflar han tillbaka med sin gigantiska skovel. Det tror jag absolut på. Men Gud kommer inte att muta dig att bli hans lärjunge. Aldrig. För han har gett allt redan. Och det var sin stora kärlek, hans stora hjärta som brast. När vi inte ville ta emot Jesus utan spikade upp honom på ett kors. Och Jesus dog för våra synder. Han vill bara ha din kärlek. Och hans hjärta är vidöppet av kärlek. Och då spelar det ingen roll. Jag kan leva i överflöd och jag kan leva i vad säger han? Underskott, eller vad säger han? Fattigdom, säger Paulus. I alla situationer ger Gud mig kraft. Så låt oss inte vara så fixerade vid det yttre. Var inte så fixerad vid plånboken. Lita på Gud att han kan förse dig och ge dig vad du behöver. Alltså jag känner Jag är ingen rik person. Jag, det beror på vad man jämför med, vilken del av världen. Men jag tror att många av er är mycket mer välbeställda än vad jag är. Men jag känner mig ändå så otroligt välsignad. Gud har välsignat mig. På så många olika sätt. Och ja, nu ska du få höra. Här när jag var här i onsdag så var det något fel på mitt knä. Det putade ut här. Nej, det har gått ur led, tänkte jag. Va? Då var det knäskålen som hade halkat snett. Ja, men sånt ska vi väl inte behöva råka ut för. Jo, vi gör det. Vi råkar ut för saker. Vi får opereras ibland. Ja. Ibland så förlorar vi pengar. Ibland så har vi inget jobb. Men du vet, Gud, han är god ändå. Och han kan ta vara på dig. Och han kan välsigna dig. Och han kan hjälpa dig i din situation. Om du är beredd på att höra vad han säger och följa honom. Tänk på Tacitus omdöme om Felix, att han hade en slavsinne. De som lever i synd anser sig ofta göra fria val. Men man märker ganska snart att de är olyckliga över sina val och att man lever under olika former av tvång. Men Kristus, han leder till frihet. Så är det. Nu ska jag försöka dra ihop säcken här och få en bra konklusion på det här jag har sagt. Det jag har sagt idag, det handlar inte om att du ska träna dig att få bättre självkontroll. Ja, då så. För den kampen har du kanske förlorat för länge sedan. Du kanske är slav under något begär eller någon drift. Men jag, arma människa, vem ska frälsa mig, skriver Paulus i Romarbrevet 7. Vad handlar det om då? Det handlar om att låta Jesus ta kontrollen. För när han kommer in som herre och härskar över ditt liv, då får du kraft att börja disciplinera ditt liv. Att börja säga nej till vissa saker. Och du har ingen aning, hur kan jag göra det nu när det inte gick då? Det är för att den helige ande är där och ger dig kraft. Det är den sortens självbehärskning jag frågar efter. Att Kristus får bli herre över ditt liv. Det är mitt vittnesbörd också. När jag tog sikte på Jesus, då var det som en massa saker plötsligt liksom korrigerade sig. Det har inte varit något självklart och enkelt liv. Det har inte varit en dans på rosor. Ibland har jag gråtit, ibland har jag varit förtvivlad. Men så har jag fått lyfta blicken till korset, till Jesus. Och så säger han, kom nu Paul, så går vi vidare. Amen. Den rättfärdige faller 7 gånger. Men tecknet på att han är rättfärdig, att han reser sig upp igen, fortsätter att följa Herren. Han kan besegra avgudarna och han kan ge sin kraft och sin kärlek. Sen kanske du sitter här som tycker att du är skicklig på självkontroll. Jag har full kontroll över vad jag gör och vad jag säger, över min kropp, över mina impulser. Och du har den kontrollen så till den grad att du ser ner på andra och är dömande. Puff. Om man gått vilse i alla fall. För det viktigaste utav allt, det är kärleken. Gud är kärlek. Att vi älskar vår nästa. Då kan du inte sitta på din lilla piedestal och peka på andra. Ja, den där, titta. Den klarar ju inte av att göra. Nej, men. Ja, de där, toka till det igen. När Petrus, Johannes och Jakob hade varit med Jesus på härlighetens berg och sett hans härlighet, sett hur han förvandlats Och Petrus sa, låt oss bygga tre hyddor här uppe. Det är ju underbart. Nej, det är inte här vi ska jobba, säger Jesus. Nu går vi ner. Går vi ner för berget. Och så börjar eländet. Då kommer de med en man som har ett barn som mår dåligt. Riktigt dåligt. Och då talar man ju på den här tiden om att driva ut demoner och onda andar. Vi har inte lyckats med det, säger de här lärjungarna. Och folk är liksom sura på de här lärjungarna som är kvar där nere. Vad är det för lärjungar du har? Och så får han undervisa dem. Men det är där som lärjungarna ska vara och praktisera Guds rike. Det är där vi ska vara och praktisera Guds rike. Vi har ju talat mycket om nådegåvor de sista söndagarna. Det har vi gjort. Och visst är det underbart att se när människor får uppleva, dels får praktisera nådegåvor. Och det är underbart när vi får se effekter av Guds andes närvaro. Det händer saker och det kan påverka människor. Men jag tror det är ännu viktigare med andens frukt. Och det är konstigt att den står inte i pluralis som gåvorna. Den står i singularis. Andens frukt, för det är det som människor kommer att titta på. De kommer inte att vara fascinerade över att säga att jag har den gåvan, jag har varit med om det här. Det kan surna till, tyvärr. Visst är det underbart när det händer. Men folk kommer att titta på dig och mig. Vad bär du för frukt? Det är det som är. Ja, men det klarar inte jag. Nej, men du klarar det tillsammans med Jesus. Han kan lösa, han kan befria. Och han är här idag för att kalla dig att följa honom. Vad tjänar jag på det? Ja, men då är vi där igen. Ska Gud muta dig till någonting? Det här är vägen, sanningen och livet. Det finns inget annat. Det här är vägen till himlen, till evigt liv. Det här är en väg att leva ett fullödigt och rikt liv också här på jorden. Det finns många människor som har försakat saker. Som har försakat världslig framgång och rikedom. För att leva i enkelhet. Det var som den här missionären ute någonstans i Afrika. En kvinnlig missionär. Som de frågade henne. Men känner du dig inte ensam och rädd här? Då svarar hon. Nej, men jag är mitt i Guds vilja. Jag känner mig tillfreds. Jag känner mig trygg. Va? Visst är det häftigt? Om jag får använda ett sånt oandligt ord. Det är det som är meningen med livet. Det är inte grejer och prylar och få mina begär tillfredsställda. Gud, han kan tillfredsställa dina begär. Vet du det? Det står så. Det står så i psalmerna. Han kan fylla dig. Han kan fylla din bägare. Han kan tillfredsställa och möta allt. Nu ska vi ta och gå in i bön. Och överlåtelse. Det här var väl kanske en helgelsepredikan. Är det så? Det hade man. Ser man rubricerat ibland hos Frälsningsarmén. Helgelsemöte står det. Så jag bara, wow, tänkte jag. Jag har aldrig varit med på ett sånt. Men det ska vara intressant. Vi annonserade aldrig helgelsemöten när jag var med i Svenska Frälsningsarmén i Dala Järna, men jag såg att Engelska armén hade det. Helgelsemöten. Wow. Oh, det låter tungt och fördömande. Jag tycker det inte gör det. Alltså hur överlåter jag mig mer åt Gud? Hur låter jag honom få regera och bestämma? Hur blir Jesus ännu mer lysande och starkare i mitt liv? Det är helgelse för mig. En sak till. Jag höll på att glömma. Jätteviktigt. Nu är det så här. När det gäller helgelse och självbehärskning så kan det vara så att det finns saker som vi kanske kämpar med och som vi kanske får kämpa med hela vårt liv. Paulus, han sa så här. att han hade en satans änkel som plågade honom, en tagg i köttet, sa han. Det kan vara sjukdom, det kan vara en psykisk defekt, det kan vara någonting annat som du dras till, som du kämpar med. Paulus, han gjorde det också. Han bad 3 gånger. Om det var någon som hörde bön, så om det var någon som fick bönesvar, så var det ju Paulus. Men på den här bönen fick han inget svar, utan Gud svarade honom: min nåd är dig tillräcklig, säger han. Genom din svaghet så kommer min kraft bli synlig. Det finns saker som du kanske får kämpa med resten av ditt liv. Därför att där ska Guds kraft bli synlig. Kom ihåg det. Så jag säger inte att vi ska bli perfekta människor. Jag predikar inte syndfrihetslära. Det är någonting väldigt farligt. Då kan man fördöma människor, och människor kan må jättedåligt av det. Vi är människor. Vi har våra taggar i köttet. Men alltså, där synden flödade, står det, där överflödade Guds nåd. Ja? Alltså, Los Angeles, det är väl inte rättfärdighetens fäste direkt, eller? Där finns det mycket skumma saker. Därifrån har vi Hollywood med alla sin egendomliga syn på rätt och rättfärdighet. Men det finns väldigt mycket kyrkor där. Stora församlingar. Det verkar som att det är en konstant väckelse. Det var mitt i det här syndiga morasen, så finns också Guds ande i full verkan, och Guds tjänare i full fight, så att säga, och räddar människor. Ibland tror vi att vi måste ha såna perfekta omständigheter. Vi måste vara supergoda, superheliga. Vi måste bo i den här perfekta staden där man är god, den här goda, fina. Ja, men vi tänker ju på hur det var. Vår stadskyrka, och alla visste vem Jesus var. Det var inte som den där pojken i, han såg en orangotang och sa: titta, Jesus på krysset. Han hade någon form av rudimentär kunskap. Det spelar ingen roll. Man hörde på i dagstidningen, kristna dagstidningarna: sekulariseringen har slagit så hårt, det går åt skogen med alltihopa. Du, där synd överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Sträck på dig, kristne. Du som följer Jesus, låt inte någon slå ner modet på dig. Lyssna inte på sånt där. Vi lever i hopplösa tider. De stora föreningstiderna är över. Vi ska fortsätta följa Jesus. Han kommer hitta en ny väg. Han kommer slå in dörrar, om så är, för att visa: här kan ni gå. Här kan ni vinna människor. Vi ska inte låta oss berövas hoppet och tro. Men låt oss leva i självbehärskning. Låt oss disciplineras av Jesus Kristus och hans ande. Följ Jesus. Ta emot honom som din frälsare i ditt liv. Det är den bästa jag kan säga och göra. Herre, så ber vi dig om nåd. Vi ber om välsignelse och kraft. Herre, nu vet du, Herre, vad jag har talat om här idag. Och du vet vad jag har kämpat med det här.